både Telenor-dekning og lave priser. Spar penger og bytt til Talkmore I dag. Enkelt på talkmore.no.
En podcast från Aftonbladet.
Du lyssnar på podden Af Trus med mig, Helena Trus. I have to get my act together. I've loved like a man for so long with my heart locked away. Baby, don't you know I'm not the one to fall this way for anyone. I think I need you this time. How I need you. Oh,
Lisbeth gjorde nämligen en gratäng igår till mig som jag, en sån här broccoli gratäng som jag älskar. Ja. Tänk, jag kunde inte äta.
Nej,
jag kunde inte äta. Och det har bara kommit alltså så här du vet, jag bad Lisbeth för att hon var inte hemma igår. Ja, men då fick jag då grejade jag en din favorit. Tänk, jag kunde inte äta.
Nej.
Nej, det är fruktansvärt.
Smakade det liksom?
Den här igår, det slår tar emot. Och du vet, nybakat bröd, det luktar ju så underbart gott. Det finns ingenting som luktar så gott. Men jag kände redan uppe i sovrummet en trappa upp och tänkte, vad är det som luktar? Och det luktar konstigt. Så hojtar ni till, vad gör du någonting? Och bara baka bröd. Du klokar, det luktar illa. Kommer ni att förstå? Ja, det är hemskt alltså. Sådana här konstiga grejer som kommer till ändå. Men det är ju tack vare alla mediciner och skit.
Så att, gud vad tråkigt.
Ja, det är jättejobbigt alltså. Det är det som är det värsta med, och det, men det kom, jag har ju ätit cellgifter nu ett år. Men jag vet inte, jag tror inte att det är de. Jag har lite andra såna här jag fick ju ett sånt här epilepsianfall här för ett år sedan. Och de tabletterna som man får till det, va, för det är såna kramptabletter, de är väldigt starka. Jag märkte redan när jag började äta dem där. Till att börja med så kände jag att min hörsel, jag har ju hört illa länge, jag har haft hörapparater i 20 år. Men jag har inte hört så här dåligt som jag hör nu. Så det har ju påverkat, och det är väl inte så konstigt. Jag har ju en liten kräfta sittande här uppe som gnager på min hjärna.
Vet du hur stor den är?
Ja, den, alltså den tumören som de opererar bort, den var plommad stor. Ja, så den var ganska stor som satt här uppe. Men det var ju opererbar, sades det. Så det, ja, efter 14 dagar, det är exakt ett år sedan. Så låg jag ju på operationsbordet och det gick alldeles utmärkt. De fick bort, men de får inte bort allting. Sen har man då hållit mig vid liv här nu med cellgifter. Som jag har tagit då, lite då och då, eller efter ordination då. Och jag svarar bra på det hela tiden. Men nu för 14 dagar sedan är det väl när jag hade varit inne och gjort en ny röntgen. Och då upptäckte de, ja, den gick till och med, den minskade till och med i storlek. Den här, de får ju inte bort allting, va. Så det finns alltid någonting kvar antagligen. Men så är den där jäkla skiten börjar att växa igen och då är det inte mycket görat. Utan de kan varken, då fick jag reda på att det går inte att operera mer och det går inte att stråla.
Den går inte att stoppa?
Nej, det är bara att vänta på det oundvikliga.
Och det är bara 2 veckor sedan du fick reda på det?
Ja, det är väl ungefär 14 dagar sedan som jag fick reda på att, eller då ringde min doktor och sa att på senaste röntgen nu så såg det inte så bra ut.
Nej.
Dessvärre. Och då får man ju rätta sig efter det. Ta en dag i taget. Ja. Så det går.
Vad var din första reaktion när han... För det var telefonen.
Jag har ju vetat om det här länge. Jag fick ju reda från allra första början.
Att jag var
i princip chanslös. Det är ingen som går igenom det här med livet i behåll. Han visste inte någon i alla fall. Och han är väldigt skicklig. Jag har en väldigt fantastiskt bra neurolog på Karolinska. Som är väldigt trevlig och bra. Men jag bad honom redan från första början. När jag kom till honom då efter operationen. Så sa jag, säg som det. Vi kör
inte med omskrivningar.
Jag vet att det är allvarligt, jag förstår. Ja, sa han, det är allvarligt. Det här... Det går inte att göra någonting åt. man kan inte göra något annat än se hur du svarar på cellgiftsbehandling och sånt där. För det var det enda man kunde sätta in. Och det har jag svarat väldigt bra på. Alltså jag, du vet att ja, det funkade ända till nu då kan man säga när de upptäckte då att den där rackaren började växa igen.
Finns det någon förklaring till varför den började växa igen? Eller nej, är det bara...
Nej, jag satt här, förstår du, vid ett tillfälle för något år sedan och tittade på tv och så och här är en text-tv för jag såg att det stod någonting om hjärntumörer på texten. Mm. Och då stod det där att det är bara män som drabbas av just den här typen utav... Men det enligt min neurolog, det sa jag till honom då när jag kom till honom.
Vad sa han då?
Så vi har en ny, du vet jag, för 3,5 år sedan så opererade jag bort prostatan för jag hade den full av cancer. Mm. Så jag sa det, typ, cancer måste trivas jäkligt bra i min kropp. Men så jag trodde att du hade något samband, att det hade gått upp i skallen. Precis. Men det var, nej, finns inget sånt samband ändå alltså. Det är ovanligt att det kastas metastaser här nerifrån. Mm. Ja, jag vet inte, men jag sa när jag påpekade det här med att jag läste om att jag hade stått om att det bara... Nästan, men för jag har nämligen en kvinnlig vän som har också som fick det här bara något halvår innan jag fick min.
Okay.
Och, men den var ju inte lindrig art, det var bara en vanlig syster. Så att när jag läste det där, men då påpekade jag det för min neurolog. Ja. Nej, sa han, det där, ja det har jag sett också, sa han, det stämmer inte. Uh-huh. För det var ju den här ansedda The Lancet, jag tror den här medicintidskriften, engelska eller om den är amerikansk, som hade publicerat de här uppgifterna då. Så jag tänkte, nu har vi en gubbar, lite ny folksjukdom då på gång. Först har vi prostat och sen har vi det här. Du vet att det är 10 000 män, svenska män, varje år som får prognosen prostatacancer.
Ja.
Ganska mycket. Mm. Och det är ju ungefär, så det har ju nästan gått om bröstcancer. Mm.
Men det är väl också så att det tar ganska lång tid innan man känner symptom. Alltså att man kan gå med det ganska länge.
Det är det som är så otäckt.
Det är så läskigt.
Jag hade ingen aning om att jag förstod ju det. För att redan i min tidiga ungdom, jag var inte mer 20 år, jag gick med blöta byxor för länge. Och fick då någonting som kallas för prostatit. Och det är alltså en inflammation i prostatakörteln som man kan få om man går med, du vet, för blöt och blir kall i underlivet. Mm. Ett tag så kallas det ju för chaufförssjukan också. För ofta åkare som satt och körde bil, vet, och då innan det fanns uppvärmda säten och sånt där så fick de ofta att man... Och det var så att i min ungdom alltså då... Så och tog jag inte på mig långkalsongerna i tid på hösten, så då åkte jag ofta på en sån där inflammation. Ja. Och det kunde ju, man fick feber ibland och så där vidare. Så jag har ju hela tiden varit observant på det. Och mycket tidigt, alltså redan vid 40-årsåldern, så började jag ta de här PSA-proverna. Ja. Som jag ju rekommenderar alla män att göra. Mm. För att det spelar ingen roll hur ung du är. Alltså. Du vet att jag har ju, nu har jag ju träffat människor här på... Jag har en sån där prostataklubb.
Ja, ja.
Ja, det är ProLiv kallas det för. Det är sån där man, som samlar folk som lider. Så vi kan, man gå och få tröst av varandra. Och sen, det är de ledande neurologerna här i Sverige som kommer och föreläser vid de här mötena som finns. Och man, det är ju det att det spelar ingen roll idag. Det är väl så ni flickor som får... Tyvärr kan få bröstcancer även i unga år. Mm. Och det drabbar, alltså efter, nu säger jag till alla, gå och screena er. Alltså gå och ta prover. Har du fyllt 45 så ska du definitivt regla. För det, du vet, du märker ingenting, du blir inte sjuk. Jag har ju inte några problem. Jag hade inte ens några direkt förträngningar vid att kasta vatten och sådär. Alltså. Så det, och du vet, det kommer bara, det smyger bara på en, lömskt som fan. De flesta på det, i mitt fall så var det att jag började redan med de här, jag förstod att, jag pratade väl också med någon neurolog någon gång vid tillfället, att det här, ja, håll koll på det, så. Men alla var inte överens om att den här screeningen då, som det kallas, var så lämplig, alltså att man behövde överhuvudtaget bry sig om det. Mm. Du vet, så att, men det har ju blivit helt annorlunda idag, så att det ska man göra helt enkelt. Och det är så enkelt, det är bara ett litet blodprov. Så jag menar, det kan du ta när du, om du, man blir ju få vanlig influensa och får sänka som de tar så här. Och det här lilla sticket är ju väldigt enkelt och det, du får ju du får ju besked ganska omgående. Ja, kanske tar en vecka så vet du om du har PSA-värdena i höga på dig. Va? Och då vet man ju det. Och då förkommer man i tid så fixar det sig. Jag är fri från min.
Ja.
Jag kom ju i tid. Men den var ju full med cancer. Men du märkte ingenting. Jag kände inte.
Du hade ingen symptom?
Inte ett dugg, inte det minst. Jag hade inga kissproblem eller någonting sånt där. Du vet, som man ju kan få. Du kan ju få sån här förstorad prostata ut. Det är många. Men då får man ju ofta förträngningar. Men i vilket fall som helst, det var ju inte i fråga i mitt fall. Så att det är väldigt lämskt. Så när mina värden plötsligt började stiga. Men jag hade ju som sagt var koll på dem hela tiden. Mm. Så jag visste ju att det fanns vissa stegringar och sådär. Men det kom ju väldigt långsamt.
Mm.
Men du känner ingenting. Det är det som är så jävla. För rätt vad det är, jag vet ju folk nu, goda vänner också till och med.
Mm.
De har ju aldrig brytt sig om det där. Så plötsligt så ligger de där och är döda. Efter 14 dagar. På grund av att skiten sprider sig. Mm. De märker ingenting för det är för sent. Va? Så det är det som är så otäckt med den här prostatacancer. Och likadant med
ja, era. Men för oss är det ändå, vi blir ju kallade från vi är, vad är det,
ja, men det är ju en väldig skillnad.
Det är ju.
Men nu har man ju också börjat uppmärksamma det. Så det här med screening för prostata, det har ju, man har ju upptäckt det nu, alltså, nu äntligen.
Mm.
För det var lite, de bara delade meningar om det var så bra eller inte, var det nödvändigt. Det var någon sån amerikansk undersökning som gjorde koll på gamla gubbar som dog som efter 80 år. 65% utav dem hade prostatacancer. Ah. Fast man aldrig, de dog inte utav det.
Mm.
Utan de gjorde någon, det var någon sån här amerikansk undersökning som gjordes för några år sedan.
Mm.
Där de då började dissekera eller gå in och kolla alla gamla lik.
Mm.
Och det var alltså, var man över 80 år så hade alltså 65% tror jag, så hade prostatacancer, fast de hade inte, det var ingenting bara som de hade lidit utav eller inte ens dog utav.
När du har blivit frisk från en cancer så,
ja.
Och så får man liksom en ny. Det måste vara.
Ja visst, ja, det är ju väldigt frustrerande.
Ja.
Alltså. Det är jäkligt jobbigt. Alltså. Jag hade ju ingen tänkt, det första jag frågade, har du något samband? Har du, du vet, kastat upp metastaser i skallen? Nej. Och det har både min neurolog och urolog då berättat för mig att så är det inte. Det finns ingen samband, utan det där har andra förutsättningar att göra.
Så att det är egentligen bara en jäkla otur?
Ja, det är bara, alltså, ja, det är bara det. Men du vet, vad är den där människa idag? Ingen går fri.
Nej, det är det som
ingen
är.
Går fri. Du kan aldrig vara säker.
Nej.
Det är det som är så otäckt med just med cancer. Alltså. I den form, och det har ju blivit mer och mer vanligt hela tiden. Det alltså, var och varann människa drabbas ju i någon form.
Men från, precis som du berättade, du fick det här epileptiska anfallet för ungefär ett år sedan. Och sen fick du diagnosen. Hur liksom, det här året som har gått, hur har det varit? Har du liksom försämrats?
Nej, jag tycker inte det. Du förstår att, alltså jag har hela mitt liv varit fri från huvudvärk.
Ja.
Jag har aldrig haft ont i huvudet. Ja. Jag brukar till och med skryta. Jag har inte ens haft ont i huvudet dagen efter. Och sen dagen före nyårsafton för ett år, alltså förra skiftet, då sitter jag här framför tvn, där du sitter nu.
Ja.
Och satt och tittade på dem, sen efteråt så fick jag jävla ont i nacken. Så jag tänkte, men jag har suttit tokigt, va?
Mm.
Jag fick ont i huvudet. Och det där satt i över helgen. Så då säger Lisbeth, ja, men gå ner till våran central där nere och kolla vad det är. Och då konstaterar den här lekan där att jag hade bältros.
Mm.
Va? I huvudet?
Ja.
Nej, men då, herregud, så, du, bältros, det hade jag en gång när jag var 17 år. Och då satt det ju här. Det var som ett bälte här. Men det var ju också en förvarning till det här. För bara, alltså, det här var ju då dagen före nyårsafton och den 13 mars förra året så fick jag ju det epileptiska anfallet.
Ja.
Och det kom ju så här, jag hade ingen tanke. Fan, jag var inbokad på jobb hela förra året.
Exakt, jag skulle göra ut på turné.
Jag skulle ut på turné, tre inbokade turné.
Mm.
En ganska stor med Riksteatern uppe i övre Norrland. Vi var inbokade på 16 gig på 10 dagar.
Mm.
Så då, gubbarna var ju ganska pigga.
Så det var bara att
jag, jag hade ju ingen tanke på att jag var inte sjuk. Mm. Jag hade ju inte haft något. Och dessutom så hade jag då ganska nyligen också, bara ett halvår tidigare, fått, när jag var tillbaka till min urolog och sa, ja, när Bosse, nu avskriver vi din cancer. För du har ingen cancer längre. Inte där nu. Nej, de värdena var så pass. Så det hade gått då ett par år. Mm. Och värdena var så låga så att den hade lyckats då. Så vi var ju inbokade på jobb hela förra året. Mm. Men det sprack. Äntligen. Mm. Så att jag var ju ganska vital ända till. Jag fyllde 80 kan man säga.
Mm.
Men så kom det här skiten då. Och få det var ju en epileptiskt anfall. Var ju ingen höjdare. Man visste inte vad det var. Du förstår, jag kom ut till min fru här. Med hela ansiktet drog ihop sig såhär, vet, kramper eller ryckningar i ansiktet. Dregla och svamla. Hon håller på att få slag, håller på att laga middag. Och jag kommer inte henne och ser ut sådär. Men hon hade ju sinnesnärvaro nog och ringde efter ambulansen och kom. Så 6 timmar senare så vaknade jag upp på Södersjukhuset. Och då hade man gjort en sån här magnetröntgen och konstaterat den här plommastora. Vad heter det? Vad
fanns
det?
Alltså,
ja, det satt i min hjärna.
Mm.
Ja, så att det var ju inte så kul.
Minns du den stunden på sjukhuset när läkaren kom in och berättade det här?
Ja, det här, klockan var 5:30 här på kvällen när vi ringde efter ambulansen. Klockan 11:30 så vaknade jag upp på sjukhuset. Och då när jag vaknar upp, då vet jag, då är jag ju inte medveten vad jag är. Men jag ser ju när jag vaknar upp att jag är i sjukhusmiljö, för det var ju, du vet. Och så står mina 3 döttrar och min fru vid sängändan så här och tittar på mig. Och då är min första tänk, jaha, det är så dags. Du vet, de står och tittar på mig, ja visst, vad står de runt min säng för? Men när jag slog upp mina himmelsblå och då sprack de ju upp i leenden. Haha, du vet.
Men du trodde först att
då trodde jag att vad fan, jag vet när det stod folk. Jag visste att det hade hänt. Ja. Jag vet ju att jag vaknade upp och såg att jag var inte riktigt. Ja, jag var medvetslös i 6 timmar. Mm. Så att jag har ingen aning om vad som hände på det viset.
Mm.
Men jag ser de där 4 stående vid min säng. Gavel där på sjukhuset. Då började jag fundera. Jag vet att det är först att det är så dags.
Mm.
Varför står de där alla? Men som sagt, när jag öppnade ögonen då tyckte de att det var kul. Mm. Men då berättade de ju det här till mig. Och det var ju inte så kul att höra.
Nej.
Vad då hjärntumör? Du vet.
Du bara, jag är frisk.
Ja, jag var ju fan. Det här har jag tid med. Och sen då att man måste då börja säga återbud till alla. Mm. Vi var inbokade på 4 veckors turnéer. Förra året, jag och min gamla kompis.
Mm.
Så att det var ju ett avbräck naturligtvis. Enormt alltså. Inte bara det att man då tycker det var kul att åka runt, även om det är jobbigt. Va? Men är man över 80 år så ska man alltså sluta jobba. Men
du har ju haft den energin.
Nej, jag har ju inte haft några, du vet, jag har ju mått bra. Jag har inte haft något sånt där.
Nej.
Och när jag visste att jag var med min prostata, kanske att inte den i alla fall skulle blåsa upp igen, så fanns inga indikationer på det. Då blev man ju ännu piggare.
Ja, man får väl lite nytt liv också när man blir friskförklarad. Nu jäklar.
Ja, visst. Ja, visst, ja, men då är man ju, då blir man ju stärkare. Jag hade ju ingen tanke på att jag skulle bli så sjuk så att jag skulle behöva ställa in det här jobbet. Jag tycker det är kul. Visserligen är det långa resor och sånt där vi gjorde. Sån här, jag gjorde en sån där riksteaterturné för 3 år sedan. Det är väl nu som Lasse och jag var uppe också över i Norrland. Och det gjorde vi. Körde ju 350 mil, vet du, då på 14 dagar. Vi hann inte med ändå att göra alla de som ville att vi skulle komma.
Mm.
Jag har ju åkt runt på äldreboenden alltså, senaste åren.
Mm.
Runt, jag har avverkat över 1000 sådana. Så man har ju sett sådana här gamla gubbar som jag som sitter och sover i en stol framför. Jag har ju sagt till Lasse, min gode vän då, som är med mig jämt. Att snart sitter vi så där också. Nej, för helvete. Bevara mig väl.
Ja.
Ja. Men det, plötsligt så är det alltså en realitet. Och då är man ändå. Det är inte kul.
Nej. Det måste bli sånt trauma.
Ja, det blir trauma.
Hur liksom. Alla hanterar det olika. Hur alltså,
jag ska inte säga att jag inte bryr mig. Det är klart jag gör.
Mm.
Men man har ju sina stunder. Då man, men jag har släppt det här alltså. jag vet ju att jag ska dö och det ska jag göra. Jag menar, jag 81 år fyllde jag i februari. Mm. Så att jag hade inte räknat med att jag skulle bli så gammal även om jag var aldrig så frisk.
Mm.
Det, jag menar, jag har inga gener att gå på. Min mamma blev 81 år faktiskt.
Okay.
Ja. Men, och pappa blev ju bara 77 eller 76 mm. när han gick bort. Så att jag har ju inte något sånt där, om man nu ska prata om gener och sånt där. Men för det finns väl kanske någonting som ligger i det också. Men det var ju inte frågan om att man blir så gammal som jag är. Då är det ju... Då är det ju kört ändå, tycker man. Nej, det behöver ju inte vara, men det behöver egentligen inte vara kört.
Nej.
Nej. Nej, alltså det, jag har ju fått det där, men det gör ingenting. Men jag kan sitta och dö nu när vi sitter och snackar här.
Men är det så? Det,
ja, det är liksom, ja, i det princip är det ju så. Mm. För de kan inte säga, jag frågade min läkare nu då senast, jag var där för 14 dagar sedan. Och nu ska jag göra en ny röntgen här någon gång i maj, vad det är. Och så vidare och så vidare. Så jag går ju hela tiden under koll, va? Och nu tar jag bara sån här dos med cellgifter var sjätte vecka. Så jag fick en nu, sen ska jag inte göra någonting förrän i mitten på maj, tror jag. Ja, det var sjätte vecka. Förut kunde jag ta de här cellgifterna hemma, men nu måste jag åka till sjukhuset och ta dem, för det är väl lite starkare grejer antagligen.
Okay.
Så de vill ha kontroll på mig när de ger mig det där.
Det.
Men jag har inte reagerat något speciellt. Jag blir trött. Mm. Jag blir väldigt trött.
Mm.
Jag kan sätta mig här i stolen och jag är ensam då och sitter och läser tidningen. Så kan jag somna. Ja. Alltså. Det är pang. Och sen har jag väldigt bra sömnmedel där. Det är, mediet har jag jobbat på själv i 35
år. Precis, så fort du sätter på TV.
Bra så.
Ja, det är bra. Men har läkaren gett någon form av, liksom, om ni pratar veckor eller månader?
Nej,
eller?
Jag sa ju till min läkare sist, jag vet att du inte kan svara på det. För den första gången då, så har jag mycket har jag kvar.
Mm.
Ja, det kan jag inte svara på.
Nej.
Och så det vet man aldrig. Vi vet att det här inte går att bota. Men det kan ju hända att om du svarar bra på de här proverna och sådär så kan du leva länge på det.
Mm.
Nu senast jag var hos honom, 14 dagar sedan nu, efter den här röntgen då, så när han sa, upptäckte att det gick inte att göra något mer.
Mm.
Nu är det bara att vänta. Jaha, så jag, då är det bara att vänta på Amelien då. Så. Ja, i princip så är det ju det. Då sa jag, har du någon statistik på? Ja, sa du, jag har en patient. Han är mycket yngre än du egentligen. Mm. Men honom har jag hållit liv nu i, vad sa han, 10 år. Ja, så det behöver inte hålla liv med. Då kommer jag i alla fall inte ut av den här cancern. Nej, men du vet.
Ja.
Ja, men skämt åsido, så är det ju klart att...
Ja.
Men jag talar inte... Jag talar med en klackspärr. Eller jag försöker, vad fan då? Det är det enda vi är säkra på att vi ska göra förr eller senare. Men jag är inte rädd för det. Alltså. Jag har ingen som helst...
Nej, precis. Hur ser du på döden?
Förlåt?
Hur ser du på döden? Är det,
det är klart att... Nej, men jag försöker att hålla masken. Va?
Mm.
Det är ju enda kärvar då. Så det går inte att gå och gräva. Men även om man får sina stunder. Men Lisbeth är ju också illa ansatt. Hon har ju myelom. Mm. Det är en ställe nu är. Ja, det blev ju riksbekant nu genom han fotbollsspelare.
Precis.
Claes Innesson. Mm. Hon har ju samma symptom. Men hon har ju också, henne har de ju liv i 8 år nu. Och Lisbeths värden är, hon var nu, hon ska tillbaka till sin läkare nu på valborgsmässoafton faktiskt.
Mm.
I Huddinge till en hematolog, hennes. Och han är också väldigt duktig. Men och hennes prover, hon fick prover nu och de är jättebra. De håller sig på en helt schysst nivå.
Mm.
Men som jag sa, vi satt oss här om kvällen på sängkanten och tittade på varandra. Fan, vi är som två San Quentin-fångar. Vi sitter och väntar på döden.
Ja.
Vi kan inte annat skratt. Vi kommer världens garv alltså.
Ja.
Vi skrattar åt varandra. Ja, men det är ju så. Yeah. Nu börjar man ju förstå hur de här killarna och tjejerna som sitter i de här fängelserna på St. Quentin till exempel, som har blivit dödsdömda och sitter flera år och väntar på när de ska bli avrättade. Så det är ju ungefär samma sak. Va?
Men hur är den tillvaron då? För det är ju...
Ja, det går inte att bry sig om. Det går inte att gräva ner. Skulle man gå och tänka på det hela tiden? Det går inte. Så länge... Jag känner mig ju okej.
Ja.
Tycker jag.
Ändå. Du har inte ont.
Nej, jag har inte haft ont. Egentligen inte någonting, förstår du. Har jag haft någon känsla i skallen. Det borde man ju ha, tycker man. Men jag har inte haft ont i huvudet någon gång. Och det är det som är konstigt, alltså, så att nej, det och jag tar med min lilla whisky varje kväll.
Ja, just det, det är din
det är mitt bästa recept.
Ja.
Jag sa det till min doktor. Har du fått förbjuda mig vad fan du vill, ja, men inte den där lilla whiskyn, då tycker jag du ska fortsätta med det.
Ja.
Så, ja, så, nej, nu är det skämt åsido. Mm. Så, jo, det, jo, jag tycker det är gott att ta en whisky. Vi har alltid gjort. Men, och han sa det, ja, fortsätt med det. Så, jag tycker jag mår bra utav det, så vadå? Alla andra gifter, så ska vi klara det också.
Ja, men exakt. Ja. Men, för du nämnde trötthet som en grej du känner. Men känner du några andra symptom?
Nej, jag har inga som helst. Nej. Jag blir trött.
Ja.
Det är egentligen det enda, jag blir trött. Det är du vet, lite sådär onaturligt trött, ja, ibland. Så att nu när jag satt och väntade på er här, jag la mig på min säng där, ja, uppe. Bara ett tag, vet du. Och det hade inte riktigt kommit och hojtat till och sagt...
Nu är det dags.
Jag var på gång, så, ja, på gång, men jag, ja, behöver bara lägga mig ner lite.
Ja.
Så nu har Lisbeth och jag, vi har varit fram och tillbaka till stan idag.
Mm.
Så att, men nej, jag har, på det viset så märker jag ju ingenting. Så får man bara vara så här då. Men som sagt, det är ju den där lilla ovissheten.
Att man inte vet. Alltså,
jag sa hur stor, jag frågade senast om hur stor, för den här armen är död.
Okej.
Ja, den är lam.
Ja, du kan inte greppa saker.
Det är inte mycket i alla fall. Utan den är, jag kan ju inte knäppa skjortan själv och så här, va.
Nej.
Utan det får ju Lisbeth. Man är ju som en bebis egentligen.
Ja, du har sagt,
man går tillbaka till barndom, ja, som man brukar heta. Och det ligger ju nog mycket i det. Mm. Så att man blir ju hjälplös. Alltså. Men vi, i alla fall så just den här med att man då blir lite trött. Va? Det är egentligen den enda symptom jag har. Mm. Hittills, ja, det, men vad som ska... Jo, jag frågade honom, hur stor är risk för blödning?
Mm.
Hjärnblödning, alltså. Eller jag har en vanlig stroke.
Mm.
Ja, den finns ju naturligtvis där också, så. Men när man äter de här gifterna som man gör och den här, epilepsimedicinen, då, krampmedicinen, så begränsar ju det också den här... Alltså, blödningsrisken antar jag att det är på det viset i alla fall. Så, men som sagt, det kan ju också inträffa. Så att, jag vet inte, men man går ju och väntar.
Men just den där ovissheten att inte veta vad som väntar. Och det vet ju ingen egentligen.
Nej.
Men du har ju ändå,
ja, man,
liksom...
Ja, man vet, ja, i mitt fall så vet jag ju vad som väntar.
Ja, du
men,
vet...
Men förr eller senare, precis, men du... Ja, nej, det vet inte du heller.
Nej.
Du gör det här. Så men... Det, jag menar, det var då. Men det är det enda man vet om, tror jag, att man ska dö någon gång.
Ja.
Sen kan man ju bara på att du drar ut på sidan. Men du vet, nej, tack och lov så har jag inte, eller mitt psyke är väl så pass stark ändå så att jag hänger inte upp mig på sånt där. Det kan jag inte säga. Jag går inte och grämer mig på det viset. Eller för, men så kan det komma över en ibland.
Vad händer då då?
Ja, då gråter jag.
Mm.
Ja.
Kommer det,
ja, helt omotiverat, ja. Och det har ju också, det har ju också med sjukdomsbilden att göra. Att man är väldigt gråtmild. Det kan jag bli när du och jag sitter och pratar här. Så och sen ofta så där, man drar upp gamla minnen och det är egentligen det värsta med när kompisarna kommer och sådär, och man börjar dra upp ett sånt där, då kan det komma över en sådär lite
liksom.
Och det blir lite penibelt det också, va? Så att, ja, det där får man ta. Men det tillhör också sjukdomsbilden.
Ja, okay.
Till att börja med, när jag, då för ett år sedan när det här inträffade efter operationen, då fick jag sådana där gråtattacker lite då och då.
Ja.
Omotiverat, alltså inte, det behövde inte utlösa någonting. Men det är lite, det är alltså tillhör, jag visste ju det, för att vi har ju som sagt var turnerat runt, jag och min trogne vapendragare sen över 60 år tillbaka, Lasse Olsson här som var min kapellmästare på Skatt. Vi har ju åkt runt i Sveriges land, från Ystad i söder till Kiruna i norr, och korsade i alla riktningar. Och sen då de senaste 25 åren så har vi ju då förutsättningsvis varit på äldreboende.
Ja.
Man har ju sett de här farbror som sitter i rullstolen längst fram, och man börjar sjunga låtar för dem som de kommer ihåg från sin ungdom. Ja, då forsar i tårar, de börjar gråta. Och det har man ju sett.
Mm.
Och det har jag ju påpekat och Lasse och jag vill, så där kommer vi ju bli också antagligen någon gång. Och det är väldigt vanligt att det är just sådana som får hjärnskador, att man blir gråtmild.
Mm.
Så det blir man lätt. Alltså.
Hur länge kan du pågå? Kan du sitta länge?
Nej, det går över snabbt. Ja. Jag märker ju alltså att det... Men det, är väl, men det kommer väl minne tillbaka utan något slag. Vet du, det behövs inte så mycket, va?
Nej.
Det behövs inte. Och barnbarnen kommer.
Ja.
Vet du, det är nästan det värsta. Ja. Eller värsta.
Det är det bästa
som kan hända. Men, ja. Men det är just det där man blir påminn om. Mm. Fan, jag får inte se honom växa upp.
Nej.
Ja, fast jag så gärna skulle vilja. Min yngsta dotter nedkom ju med 3 pojkar på raskt. Den äldsta är 4 år. De andra 2 föddes för ett år sedan. Det är 2 pojkar.
Ja.
Tvillingar. Och de där, då är det ju världens rövare. Så ja. Men jag menar, de kommer jag ju inte att få uppleva deras 10-årsdag till exempel. Det vet jag ju att jag inte får. Mm. Men då kan man ju bli lite betänksam. Sådär. Då kände, kommer det där över en alltså. Mm. Att det är... Men det får man inte, det får man försöka slå bort, helt enkelt.
Men finns det någonting du är rädd för i det här förloppet till,
ja.
Alltså, till exempel att hamna på ett ålderdomshem och inte...
Ja, alltså det är man ju väldigt skraj för, men det har ju mina, både hustru och mina barn sagt att vi kommer aldrig att sätta det på ett ålderdomshem. Du vet, jag var ett tag efter operationen så hamnade jag ju på ett sånt här rehabiliteringshem här utanför Vittu Sköndal. Det var ju inte kul.
Nej.
Alltså. Då grät jag. Det var för jävligt. Alltså. Och du vet, det var ju också... Men det var ju inte bara gamla människor. Det var ju unga människor som satt där för rehabilitering. Men, det var ju, men man kände, jag kände ju igen miljön.
Mm.
Jag har ju varit där på det stället en gång för 20 år sedan och underhållit de där människorna som satt där då.
Ja.
Så jag sa det till en kompis när jag var där och besökte mig. Nu sitter vi här, vi får komma ihåg att vi var i den här lokalen för 20 år sedan. Ja visst, det gjorde han ju naturligtvis. Ja, är det du som ska underhålla mig nu då?
Ja.
Du vet, och sådär, alltså, du vet att det blir sån där konstigt. Och det var lite ovanligt.
Ja, där
då kände man ju att man var i den där miljön. Mm. Alltså att man satt i dödens väntrum, så att säga. Precis. Den här... Så att det är man ju tacksam för om man slipper det, för det skulle jag inte vilja göra.
Mm.
Det är just den där, jag har ju hamnat några gånger på sjukhus och sådär nu. Jag har haft ett par återfall i sån här epilepsi och då får jag lov att sticka iväg. Men det har inte varit mycket.
Nej.
Det hände mig en gång i somras, men då, jag låg inne, vi har ju ett hus på Gotland.
Mm.
Så jag var ju där hela förra sommaren, jag var där över 7 veckor, Lisbeth och jag, förra sommaren. Mm. Och det var jag väldigt tacksam för, men då kunde, jag fick ett litet lätt epilepsianfall. Då låg jag inne 2 dygn på Visby lasarett. Men de var ju lika gulliga där och tog emot en med öppna armar och fixade där. Jag låg inne 2. Men just den där känslan att man sitter, vet du, med... Eller går kring sin rullator där. Då blir man...
Men hela miljön bara påminner om att man är sjuk.
Ja, det blir man ju på. Ja, visst, man blir ju det, va.
Mm.
Och så, den där miljön är ju inte särskilt uppluftande heller. Men det är ju, det blir ju väldigt... Ja, du vet själv om du har besökt någon god vän som bara ligger inne på sjukhuset. Men det är ju ingen miljö som man vill hamna i själv. Då tycker man inte i mycket mått och mycket. Och Lisbeth var ju väldigt sjuk för 2 år sedan. Mm. Hela sommaren 2012 tillbringade vi på Huddinge sjuk.
Mm.
Men på den tiden kunde jag ju köra, då körde jag ju henne varenda dag. Till exempel så låg hon ju, vi var inne i, vad var det, 3 veckor i rad som jag åkte in varje dag med henne till radiumhemmet.
Mm.
Den sommaren alltså, eller det, 2012 då. Som så då, men då kunde jag, nu får jag inte köra bil längre.
Nej,
jag har ingen körkort.
Nej.
Nej, det tar de direkt. Ja, det får man inte. Nej, jag skulle inte ens komma på tanken att köra bil. Jag skulle bara flytta våran bil här.
Hej!
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 Helena!
Hej!
Det är vi som har pratat svit.
Precis!
Ja, exakt! Eller jag är naset här.
Nu ska han bara prata sjukdomar.
Ja. Så fort 2 svenskar möts i min ålder så pratar man sjukdomar. Vad är det med dig? Lever du eller?
Ja, mot pers i natt.
Asså, var det inget bra?
Nej, men vi var och tittade på en lägenhet igår.
Ja.
Och så låg jag och tänkte på den hela natten. Mm. Så har vi varit och tittat tillsammans idag, men nu har jag ringt och sagt att vi ska inte ha den.
Okej.
Okay. Ja, vi var inne och tittade på en lägenhet i stan. Det var därför vi ville dra in mig också.
Vi har ju våra barn i stan, så vi är lite...
Ja, de har legat på oss hela tiden här. Jag kan ju inte bo så här. Det är så mycket med de här. Det är en hel gård.
Ja.
Så rätt på det så är jag tvungen att... pajar någonting sådär, då ska man laga det och sådär.
Ja, det är ständigt stress.
Ja, det är jättejobbigt. Det... Mm. Jag har en sån där, du vet, vattenbrunn här som man går ner och gör. Det kan jag klättra ner på en stege på den. Det gör man ju inte med samma bravur idag. Som jag har gjort det någon gång här nu i vinter. Alltså faktiskt var jag tvungen att gå ner för att vi hade inget vatten plötsligt. Och då är det såna där grejer som man förut inte har brytt. Ja, det har man ju fixat. Men sånt där är betungande. Va? Då längtar man härifrån.
Ja.
Så att jag har ju sagt att jag vill komma. Lisbeth vill ju inte flytta härifrån.
Ja.
Hon har ju hindrat oss från det. Jag skulle helst vilja ha en lägenhet i stan.
Ja. Men ska ni fortsätta kika eller är det, känner ni?
Ja, alltså det, ungarna ligger ju på också, va? De vill att vi ska komma till stan.
Ja, men det är ju det. Alltså man kan ju bli helt Hemnet knäpp.
Men vad fan det kostar. En sån här liten lägenhet nu. Ja, den är inte så liten, var den ju inte. Men det är 5 mille, vet du, drygt.
Ja.
Ja. 5 och 2 var den uppe i nu.
Jag borde egentligen överhuvudtaget inte bo i Sverige. Jag tycker ju inte om klimatet.
Nej.
Och vintrarna är hemska. Dessutom så ser ni den här byvägen upp här, den sköter vi ju själva.
Ja.
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 Så att du vet att det är ju alla sådana där detaljer som sammantaget så blir det jobbigt.
Mm.
Lisbeth, hon är ju så mycket yngre än vad jag är. Men hon har ju lite, och som tack och lov så är hon ju, om inte frisk förklarat i alla fall, så har hennes värden varit stabila och bra, och de är nöjda med det, och det är ju tur det, för att jag kan ju inte sköta mig själv. Och du vet, jag kan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du tar i saker, jag tappar ju tallrikar, så om jag försöker göra någonting så hojtar Lisbeth på. Nej, men du vet, man glömmer bort sig också, det är ju sån här gammal vana, går gammal vana.
Ja, men det är klart, det går det
här, jag kan ju inte greppa med den här nu, va? Så det har gått några tallrikar och glas och sådär, men vad är det kan.
Mamma? Jag tror jag är bilsyk.
Mm-hmm.
Det är sant, mamma.
Ja, det är tredje dag på rad du prövar dig.
Men jag har ont i magen.
Vet du, jag tror jag känner det lite, så jag blir lite bilsyk här borta. Vi bör stoppa här.
Hej, vi skulle gärna ha en Big Mac-meny och en 6-pack med Chicken McNuggets.
Du kan ta 2 sån Big Mac-meny.
Sving inom McDonalds när du är, ja, bilsyk i sommer. Det är något att se fram till.
Ja, riktigt. Jag vågar väl inte lämna mig. Du vågar väl inte lämna mig hur som helst, tror
jag. Jag lämnade dig igår ju.
Ja, du gjorde det.
Kom jag hem och... Hon ser jätteungrig. Har ju svulten.
Ja, just det. Ja, ja.
Nej.
Jo, men det vet jag. Sånt där har jag ju aldrig haft. Jag har ju kunnat laga mat i alla. Jag har ju aldrig haft några sådana problem.
Nej.
Inte förrän då man plötsligt upptäcker att man inte kan göra saker och ting. Och det är jobbigt, va? Det är väldigt frustrerande. Men det tillhör ju.
Och hur är det för dig då att få, ja, men vara den som står upp och se till att det rullar?
Ja, men ibland vill jag ju bara härifrån och liksom åka in till stan och träffa någon. Bara för att inte hålla på och diska och laga mat hela tiden. Så att, men får jag sticka iväg bara någon dag sådär, så ja. Jag kan vara hemma. Tycker jag är skönt att vara hemma.
Ja.
Den där lilla micken, Lisbeth, vad gjorde du av min mygga?
Den ligger här på bordet, tror jag.
En liten mikrofon, precis som du har om du råkar hamna i svarstolen på tv eller soffan. Så får du en sån där liten mygga på dig oftast.
Du vet inte om den är laddad nu.
Va?
Jag vet inte om den.
Ja, den indikerar att den är på.
Mm. Det kan du vara.
Ja, då är det okej.
Ja.
Du får inte gå iväg med den där journalisten som var här förut. Han stack iväg med den där myggen. Vänta, höj upp den lite, får vi se.
Sådär.
Ja, bra.
Är det bättre?
Ja, det är mycket bättre. Ja. Och den här streamen som det heter, den är ganska bra.
Ja, du kan höja och sänka och liksom fixa.
Ja, jag kan fixa lite med det så här, va. Ja, dessutom så har jag kan få in genom det här tv-ljudet också.
Nu är ni, har ju ni båda, är ni båda sjuka, men det kanske är du som får ta mer hand om bossen tvärtom.
Det är det.
Och hur liksom, vad gör det med relationen?
Nu hörde inte jag vad du frågade.
Nej, men det här att relationen måste ju, mellan er måste ju förändras när dels att ni får tunga, jobbiga besked, men också att Lisbeth får hjälpa dig med precis knäppa skjortan.
Ja. Liksom, ja. Ja, det är ju det som är nästan mest frustrerande, att man inte kan sköta sig själv. Ja. Du vet, det är ju fan, det är ju obehagligt på något vis. Och stackars Lisbeth, hon var ju tvungen att ställa upp. Och dessutom så har jag ju, man blir ju lite småelak också. Va? Ja, jag är inte så att jag slår min fru. Men man, du vet, jag blir otålig. Va?
Okay.
Så jag kan få såna här utbrott. Om jag nu skulle sitta här och Lisbeth finns här uppe och jag hoppsar upp och försöka glömma bort mig, jag ska försöka knäppa en knapp, så kan jag bli in i helvete irriterad.
Okej.
Och då kan jag brista ut i otidigheter.
Mm.
Och det tycker inte Lisbeth om. Och nej, det är jobbigt för henne, va?
Ja, ibland skriker jag, men det är inte bra alls.
Nej, men det
ibland har vi tålamod slut också. När Bosse sitter och slår på sin telefon och sådär.
Ja.
Mm.
Nej, jag slår på min telefon. Men det är väl inte det värsta.
Jag förstår sig på den egentligen, va?
Nej, jag blir otålig, vet du. Jag blir fruktansvärt. Han blir det. Och det tillhör också min sjukdomsbild. Jag kan inte göra någonting åt det.
Då blir jag arg. Och då skriker jag. Och att han ska sluta. Och då blir han arg.
Och sen är det så här, hon får inte göra mig upprörd.
Nej.
Det har min läkare till och med sagt till Lisbeth. Så att jag får inte bli upprörd.
Vad händer då?
Ja, det kan ju hända saker här uppe då, som utlöser alltså vissa. Så förmodar jag att det är så. Men som jag sa till dig, jag har ju aldrig lidit utav huvudvärk. Hittills i alla fall har jag inte haft någon som helst känning till det. Mm. Men är tydligt, jag märker ju det när jag blir irriterad.
Mm.
Och jag blir upphetsad. Att, då kan jag... Då kan det bli...
Du får en blackout nästan. Du får ju nästan.
Jag kan få en blackout, ja. Det har hänt några gånger att jag inte vet vad jag är.
Nej, jag skrek alltså i bilen. Att,
ja, det kan ju komma. Det
här med att man ramlar ihop och man tror att han har dött nästan. Och sen så då ledde jag in dig och la honom på soffan att han skulle vila en stund. Och sen efteråt så kommer jag inte ihåg någonting vad som har hänt.
Nej.
Ingen aning.
Nej, det sitter inte i sig. Men jag vet inte vad som har hänt. Jag får en sak spräcka.
Det har hänt några gånger sådana saker. Men det är...
Men det måste ju vara hämmande för dig ibland. När du känner såhär, nu är jag riktigt arg. Men inte vågar. För att tänk om det påverkar...
Ja, fast jag tänker nog inte så långt. Jag är ju som jag alltid har varit kanske. Jag har inte anpassat mig riktigt.
Nej, jag
har nog inte anpassat efter min situation.
Nej.
Bosse får förklara för mig att jag... Hör lite dåligt, kommer du ihåg det?
Ja.
Nu hör jag inte alla i raketen här, men...
Det kanske är lika bra. Men ni får säga om ni tycker att det är en jobbig sak att prata om. Jag tänker så här, vi vet att vi alla ska dö. Ja. Jag skulle ju kunna sitta och fundera på, okej, hur vill jag att min begravning ska se ut? Men blir det liksom mer påtagligt för er att ni måste tänka... Ja, men ja.
Vi pratar inte om sånt.
Nej, det är liksom...
Nej,
det
gör vi inte.
Nej, man får ta en dag i taget.
Mm.
Jag är glad så länge jag kan slänga benen över sängkanten. Mm. När på morgonen när jag vaknar upp tycker fan jag lever.
Ja.
Den känslan kan man ha. Det hände väl någon gång. Jag sover ganska bra.
Mm.
Det har hänt någon gång så här att jag kan vakna på natten och jag inte kan somna om direkt och sådär. Då kan det ju komma tankar så där som gör att man blir lite betänksam kanske. Men det har tack och lov inte hänt så ofta, det kan jag inte säga. Så det har inte stört mig på det viset. Men man är ju tacksam för varje dag, den saken är klar.
Mm.
Det får man vara. Man
känner du också så?
Alltså jag är så upptagen med det här vardagliga bekymren, alltså jag tänker inte så långt.
Mm.
Så tänker jag, vad ska vi ha till middag och när ska jag handla och ska jag åka idag eller ska jag åka imorgon? Och... Mm.
Det roliga är att Lisbeth har börjat få köra bil på gamla dagar.
Jag har inte kört på 10-20 år eller något, jag kommer inte ihåg, men sen fick jag lov att börja köra igen. Tvungen.
Ja, nu har vi ju privatchaufför. Kommunen höll ju med privatchaufför.
Nej, det är inte kommunen.
Nej, jag ska alltså färdtjänst.
Ja,
och det, vi har en utmärkt kommun, Haninge kommun är väldigt bra på just äldrevård. Det har vi, och det har de ju skrutit över förut. Och de har ju blivit upp till och med valda, tror jag, till Sveriges bästa kommun på det. Och det kan jag stryka under på. För det, så det har ju varit till väldigt stor hjälp. De kom till sjukhuset direkt och med terapeuter och psykologer och grejer och styrde upp ett sammanträde, sammankallade mina läkare och sådär, vet du. Och jo, alltså att vi fick, och de ordnade upp hur det skulle se ut här hemma och vad vi vad har ni för behov och så vidare. Och just det med att man får, ja, Lisbeth har ju haft färdtjänst i flera år tack vare sin sjukdom, men det har jag ju också fått och det är ju väldigt bra alltså. Nu var det så att de kom ju hit till och med en bil varje dag och vi skulle åka upp och handla. Men så upptäckte vi att det var ju väldigt, det var lite bökigt. Alltså. Ja. Man vill ju följa med själv och handla. Ja, det, och men då så sa jag till Rupert, du får
köra. Jag får inte hålla på.
Hon skärkte till sig och löjligt, hon har inte kört i 5 år. Och så plötsligt så kör hon som en jävla reseförare. Nej, men hon kör jättebra. Och i somras så åkte vi till Gotland. Då var ju Lisbeth tvungen att köra. Visserligen skjutsade jag våra döttrar ner på vägen ner. Men vi körde ju där och vi körde en gång i veckan för jag måste ta prover. Och då körde Lisbeth, ja det, vad är det?
4,5 mil.
7,5 mil till Hemse. Ja. Så det har gått bra. Hon kör jättebra. Det är ingen, så hon tycker inte om att köra bil. Hon tycker inte om att åka bil med någon heller.
Nej.
Därför så tycker hon...
Det gillar jag. Fast inte igår när de... Då tog det mig 1,5 timme från Västerhaninge in till Stockholm södra.
Ja.
Och då skulle jag inte till centralen, men jag bara... Svårt att öppna dörrarna, jag bara rusade ut. Alltså, jag var så frustrerad.
Ja.
Man sitter, ja, de här jädra pendeltågen och tågen överhuvudtaget i Sverige. Jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig på ett tåg idag. Snart kommer hända en stor olycka.
Ja.
Det är bara en tidsfråga när det kommer bli en 200 döda och sådär, en jättekrock och sådär vidare. Den dagen kommer här, när som helst.
Men
för jag menar, underhållet är ju bedrövligt.
Bra, håll dig till bilen. Du fortsätter köra bilen. Men hur skulle du säga att, liksom att vardagen ser ut? Är det stor skillnad från ett år sedan? Eller hur skulle ni beskriva alltså, den?
Nu är vi ju Bosse hemma jämt.
Ja.
Han är ju hemma jämt. Förut var han ju borta ganska mycket. Han var ute på turnéer.
Hur är det?
Jag är ju mer låst. Som jag är nu. Det är en stor förändring. Det är det faktiskt. Jag kan sticka iväg med knappast över ett dygn. Utan jag är ju... Ja, borta över dagen kan jag ju vara. Om man har mat hemma. Om man kommer ihåg väl.
Ja, på den det kan man ju säga, på den tiden min karriär satt igång på allvar. Då fick ju Lisbeth ta allt ansvar. Hon var ju ensam med jäntorna. Som var små då. Och jag var ju runt i Sveriges land. Och jag var ju aldrig hemma. Så att där hade hon ju ett jätteansvar. Jag vet inte... Ja, nu har hon ju fått
precis
mig.
Precis nu.
Så det går igen. Men på ett annat sätt.
Men hur tog du... För vi pratade om det förut. Att just det här att först blev Bosse friskförklarad från prostatacancer. Och sen så får man liksom ett nytt besked med en ny sjukdom. Hur tog du... Eller hur hanterade du det?
Ja... Jag vet inte.
Du hör lite ord.
Nej, men hur jag hanterar det här med sjukdomar. Jag försöker nog slå ifrån med det så mycket som möjligt. Så fungerar nog jag.
Ja.
Under tiden Lisbeth var så där sjuk, det var jag som var ängslig, inte hon.
Nej, du har hela tiden...
Fast Lisbeth var väldigt sjuk den sommaren.
Det går över, tror jag. Ja,
och som Bosse berättade så har läkaren lyckats hålla din cancer i schack väldigt länge.
Jag gick ju igenom sån här stamcellstransplantation och cellgifter. Det var ju en sommar där. Så tog det ju rätt lång tid innan man återhämtade sig faktiskt. På konditionsmässigt och allting. Alltså, det var rätt mager ett tag och inga hår på huvudet och sådär. Så att, det är klart, det var en riktig pers.
Men och hur känner du dig idag? Hur är...
Ja, men jag tycker att jag mår bra idag. Jag tycker att jag mår bra. Det enda mitt problem med höften då är att jag har en protes. Men, och den gör lite ont och så när man...
Mm.
Framförallt om jag bär. Men jag kan ta mig fram utan
ja.
Ja. Men det går bra, jag tycker det går jättebra.
Ja. Men du måste in också på
sjukhuset? Ja, varje månad åker jag in och tar prov. Och så. Men, det här är ju en sjukdom som återkommer en vacker dag, så gör den ju det. Och då frågar jag doktorn vad jag skulle göra då och då, sen får jag göra om det igen.
Hela proceduren med stamcell och...
Eller, ja, de har mina stamceller nedfrysta.
Okay.
Så att jag behöver inte ta ur stamceller, nej, för de finns där. Va? Men okay, hela proceduren, man höll ju på ett halvår innan också med cellgifter och kortison.
Ja.
30 kortisontabletter om dagen i flera månader. Alltså. Okay. Det var förskräckligt. Så det är inget kul.
Mm.
Så jag bara... glad så länge det håller sig borta.
Men du behöver inte ta några mediciner nu, eller?
Nej,
när
jag får det här pamidronat som det heter, som är skelettförstärkande, som okay, jag får som dropp en gång i månaden.
Okej, okay. Så det är det som är...
Ja, det är enda behandlingen.
Mm. Finns det en, liksom, finns det en rädsla att bli ensam? Alltså finns det en sån här, tänker ni mycket på... Ja, att ni kommer att sitta här.
Eftersom Bosse pratar så mycket om döden hela tiden.
Ja.
Det är inte så mycket kvar, säger han, håller på hela tiden. Så tänker jag att jag en vacker dag blir ensam. Ja. Så tänker jag.
Jag vet inte vad du säger.
Vilket kan bli precis tvärtom.
Ja. Hur tänker du, Bosse?
Ja, om jag dör klarar hon sig mycket bättre än tvärtom.
Mm.
Nej, jag skulle tro att det gick ungefär som min mor och far.
Ja, tror att
min mamma dog ju väldigt överraskande, så där kan man säga.
Mm.
Utan att egentligen ha varit sjuk. Men, och pappa, han dog av brustet hjärta en månad senare. Mm. Precis. Han fick en hjärtinfarkt dagen efter mammas begravning och sådär.
Pratar ni mycket med, för ni är ju tre döttrar.
Ja.
Och som barn, de måste ju vara jätteoroliga för er och vad som ska hända.
Nej, men de är så upptagna.
Jaså?
Ja, de har inte tid, men nej. Susanna, vår äldsta dotter som har det huset, hon har ju öppnat restaurang på Östermalmstorg.
Jaha.
Ja, visst. Det är nya innekrogen i stan.
Susannas.
Ja, men är det er dotter?
Ja, det är det.
Hon är, Susanna har alltid varit duktig på mat. Men det har hon efter sin mor.
Ja.
Ja, hon, mamma, eller Lisbeth har nog lärt flickorna med mat. Mm. Med duktiga med mat.
Mm.
Du vet, hon ringer. Det 10 sekunder så lägger hon på luren.
Jaha,
okay. Hon har inte tid att prata några längre stunder.
Det är mycket
hon ska. Men de är ju väldigt måna om oss.
Mm. Just det här som var inne på att ni... Ni planerar inte, tänker inte på begravning och sånt. Är det så att man liksom, är det ett sätt att också hantera sjukdom?
Ja, man kan säga att man är som en strutt som gräver huvudet i sanden.
Ja.
Förträngning.
Förträngning.
Är nog vad jag sysslar med och har gjort i alla tider.
Mm.
Mm. För där är man... reagerar annorlunda, men jag kan också säga att jag tränger bort.
Ja.
Ja, jag försöker väl också förtränga det i största bästa möjliga mål. Jag har ju ingen religiös tro eller sådär, så att... Och förmodligen kommer jag ur den här jorden, så jag sa, när jag dör nu så bränna upp mig för fan och strö ut mig på åkern här.
Mm.
Jag kommer väl antagligen, pappa är född och uppvuxen här också. Så jag kommer väl från den här jorden antagligen. Och jag tycker det är så meningslöst att gräva upp en grav egentligen, så då ska man springa till den där graven och hålla på att sätta blommor. Vad är det för mening med det? Jag tänkte på de gamla vikingarna, då satt de i sina skepp och så satt de eld på skeppet och så sköt de ut i havet och lät dem brinna upp. Det var ju ganska sunda grejer.
Nej.
Va? Vi har ingen skepp.
Nej, du vet, jag har ingen religiös tro eller någonting sånt där. Så att de får inte hålla på och lägga mig i kyrkan. Och jag har gjort upp med en kompis nere i, som är kommunalråd nere i Nynäshamn. Att han kommer att se till att den här lilla akten som ska ske.
Okay.
Alltså de inte pratar om några gudar och Jesusar och allt vad det heter. För det tror jag inte dugg på. Alltså, det tycker jag bara nys.
Du som gillar musik.
Ja.
Är det viktigt vad det ska spelas för musik?
Ja, det blir väl någon gammal hambo eller något sånt där. Tjoflöjt ska det vara eller något. Jag har sagt till en av mina svärsöner att alltså, Bosse, vi kommer att prata om det här. Och då sa jag, det måste bli en jävla party alltså. Och mycket whisky. Och ingen så här sörjakt och sådär. Vad fan då? Det blir lite makabert det där. Så. Men som sagt, jag lämnar det här fritt till mina efterlevande.
Mm. Finns det någonting du ångrar?
Va?
Finns det någonting du ångrar?
Jag ångrar vissa saker som jag inte tog chansen att göra. Som jag fick nämligen rätt. Sådana där...
Vad kan du ge ett exempel?
det är väl egentligen bagateller i stora drag. Jag vet inte, Lisbeth, jag pratade väl om det här. Jag gjorde ju inte det någon gång. Att jag sa, varför jag ångrar att jag inte gjorde det och det. När jag fick den och den chansen.
Ja, när du inte köpte fler tröjor i Buenos Aires.
Va?
När du inte köpte fler
tröjor
i Buenos Aires.
Ja, jag vet inte vad. Du vet de här, vad heter de här pansartrax-skjortorna?
Lacoste.
Lacoste-skjortorna, ja. Jag var innan, ja det var väl, jag var till NK och köpte en sån där Lacoste, den kostade 800 spänn. Mm. Sen var jag i Buenos Aires och på samma på hotellet nere i entrén, eller kan man till, där låg en Lacoste-butik. Där kostade de 125 kronor styck. Jag kunde ha fått 4 sådana tröjor. Sånt har jag ångrat. Fan, jag köpte en där nere i. Och det var ju en riktig Lacoste-butik. Jag menar, i samma kvarter låg de här Prada och allt det här. Så det var ju inga sådana här fejkade grejer, utan det var ju riktiga.
Du har gått och grämt dig över
det. Ja. Då vet jag, hur fan du dum får man bli? Du antar att du menar om jag ångrat värre synder i livet ännu.
Finns det någonting i karriären? Som du
tackade
nej till?
Ja, inte så där påtagligt. Jag har ju fått göra vad jag vill, tycker jag. Det är sån där sak som jag ångrar. Att jag inte ändå... jag har tänkt på det många gånger ibland. Men det här är egentligen en väldigt lång historia. Jag har kunnat ha varit operasångare idag. Mm. Mitt stora passion i livet har alltid varit opera. Mm. Under det här 2000-talet nu har jag varit 9 gånger i New York till exempel och gått på operakonstens mecka, nämligen Metropolitan. 1966 var Lisbeth flygvärdinna på Pan American och bodde i New York, och då var jag över till Lisbeth och hälsade på henne. Och då när jag kom dit, så gamla Metropolitan, nu är det ju ett, jag vet inte om du känner till, men Metropolitan Opera idag är ju ett modernt som byggdes alltså någon gång på slutet på 60-talet. Mm. Men jag missade nämligen gamla Metropolitan med en månad. Men jag var och tog i entrédörren. Och jag var till och med och tog i handtaget på sceningången. Där min stora idol Jussi Björling, alltså världens bästa sångare genom alla tider. När mina kompisar gick och såg på bio, då gick jag och satt mig på tredje raden på Operan. Så jag var ju ansedd som en liten kus. Utav mina kompisar.
Nej, okay.
De kunde inte fatta vad fan jag...
Men har du en operaröst själv? Alltså, kan du sjunga?
Ja, alltså jag har haft ganska bra pipa. Mm. Min stora idol Jussi Björling, jag missade inte ett enda gästspel. Jo, det sista som jag, för då var FN-soldat i Gosse, han inte hem till hans sista gästspel han gjorde 1960. Mm. Men under 50-talet så såg jag alla hans föreställningar. Jag hörde honom 10 gånger.
Okay.
På Kungliga Operan. Jag stod till och med i kö ibland på långa, men för att få biljetter till hans föreställningar. Men... Och det var mitt ideal. Ja. Alltså, just det har ju alltid varit den stora. Jag blev engagerad i en revy. Han var gammal operettskärmör ifrån Oscarsteatern. Men då säger denna Carl Axel Lundin, som han hette. Bosse, fan. Du har ju pipa. Du måste ju gå och utbilda dig till operasångare. Och då slog jag. Lägg av. Ja, gubbe. Ja visst, han hade en väninna som var sångpedagog. Som tror jag till och med hade haft Jussi Björling under sina vingars besked en gång i tiden. Hon sa bara till honom, vet jag, för han ringde henne. Se till att klämma ur honom ett par höga, se får jag höra sen, får jag se om det är någonting jag kan ta hand om. Och han gav mig lite grunder på sådär och upptäckte då att det var fanns ju. Så att han klände ur mig några höga scen. Och när vi höll på att öva så sa han, men Bosse, fan, idag är du i form, idag fixar vi det. Så han ringde upp till henne och sa, nu lyssna nu, nu ska Bosse få dra en skala här. Och så la han telefonduren på pianot så här. Ja, han klände nog ur mig tötsigt. Hon sa, Bosse, det låter som du skulle kunna finnas någonting där, sa hon, säger hon till mig. Hör av dig till mig i höst. Carl Axel har ju telefonnumret. Mm. För jag har inte tid med dig förrän... Hör av dig någon gång i mitten på september. Då dör Carl Axel. Han fick hjärtinfarkt. Jag skulle till honom, jag hade bestämt till han bodde vid Sankt Eriksplan. På morgonen när jag skulle sticka iväg, då ringde hans hushållerska och sa: Bosse, du har tid att ska Laxel idag? Ja, tyvärr så måste jag meddela att han ligger på Sabbatsberg. Han är död. Han dog i morse. Och vad fan säger jag? Så på den vägen blev det. Så jag kommer ju aldrig, att ta kontakt med henne. Då inte. Och då blev jag, dessutom var jag väl lite sådär tvivlande. Ja. Va? Jag hade som sagt varit lite för höga ideal.
Ja.
Men det där har jag tänkt på några gånger. Vad fan?
Ja, varför testade du inte?
För jag har nämligen förstått att den här kvinnan som var beredd att ta hand om mig var en av de stora pedagogerna. Jag är inte säker på, men jag skulle tro att det var... Att det var en av de kanske mest kända av de pedagogerna. Men just det där med att man i alla fall hade kunnat testa. Det hade varit, det har jag tänkt.
Den här turnén du skulle åkt på förra året.
Ja, ja, ja.
Som du fick ställa in.
Ja.
Är det helt liksom kört att du kan göra
det? Ja, nej, det kan jag inte. Nej. Inte det här tillståndet kan jag.
Nej, liksom, nej. Hur känns det då, du som har jobbat så länge?
Ja.
Att inte kunna jobba mer?
Nej, ja, det är ju tråkigt naturligtvis. Ja, det är ju en...
Det har varit så stor del av din identitet att liksom kunna vara ute och träffa folk och...
Ja, visst, jo, men det saknar man ju.
Ja.
Det saknar man just det här med att man inte kan åka ut och sjunga längre för, eller försöka roa sina jämnåriga, som man säger. Du kan ju inte ha en döv allsångsledare till exempel idag. Det skulle inte gå. Nej, det här handikappet har ju gjort att jag inte kan vara med längre.
Och när blev liksom hörseln så pass dålig att
det... Ja, det blir ju nu i med efter operationen.
Ja.
Efter att jag började äta de här starka medicinerna.
Mm.
Jag har en medicin där som jag misstänker är den som gör att jag blir döv.
Jaha.
Men nu har ju naturligtvis den här tumören gjort att det har väl gjort någon... den sitter för nära de här hörselcellerna. Nu läste jag, vad var det hänt i veckan? Men Arne Hegerfors, en kollega.
Exakt.
Han har ju blivit blind.
Ja, precis.
Han har ju blivit blind. Jag läste det nu.
Ja, precis. Du var ju och träffade honom.
Jag har läst det för att jag fick nämligen Leif Holman, som jag känner sedan gammalt. Han skickade nämligen en hälsning till mig och började klara bostad. Mm. Fan, är det så dåligt? Ja, men och så skickade han med en tidning och där så läste jag om Arne i den här tidningen.
Mm.
Och att han har också råkat ut för det här skiten.
Mm.
Och igår så ringde, eller var det förrgår, då ringde Ingvar Oldsberg mig.
Mm.
Och frågade då hur det var naturligtvis. Mm. Och då så säger jag och då berättade jag för honom att jag har fått... Ja visst, men jag har försökt få tag på honom, men säger Ingvar då. Vi har försökt få tag på Arne, men han svarar inte. Och han brukar ha telefon, men jag vet inte vad som har hänt. Vad som har hänt stod det i tidningen där, men han hade inte fått tag på, igår, eller om det var i förrgår som han ringde, så hade han fortfarande inte fått tag på Arne.
Jaha, så han var
så, nej, så han har inte fått några detaljer. Alltså, så här. Och jag hade väl också tänkt nästan ringa upp till Arne Hegerfors här, för... Vi känner ju honom också, men även om vi inte har umgått så förfärligt mycket så har vi ju i alla fall varit kollegor, kan man säga, i många år. Men i alla fall, så att det är tydligen en farsot det här.
Du och Lisbeth är ju väldigt bra på att kunna skämta om...
Ja, det får man ju lov att göra.
Ja.
Ja. Jo, som jag sa då här om kvällen när vi satt på sängkant och garbade åt varandra.
Mm. Mm. Men snart är det ju vår och snart sommar. Är det liksom... Planerar ni mycket för, precis, ni tittar på lägenhet och kanske flytta, och det är ändå som att ni planerar ju ändå mycket för vad som kommer skall, så att säga.
Då ska vi åka till Gotland.
Ja.
7 maj till den 19.
Ja, vi ska om allt går som det ska.
Mm.
Ska vi åka till Gotland nu en sväng på ett par veckor. I maj, ja.
Mm.
Sen hoppas jag ju att vi får komma dit i sommar också.
Mm.
Om vi inte har sålt
det. Mm.
Om vi inte har sålt.
Precis, ni kanske blir stadsbor.
Om vi inte har, vad säger
du? Om vi har sålt.
Sålt, ja just det. Ja, vi planerar på att man kan ju inte behålla. Kanske börja sälja den här gården också.
Men kanske på visning att titta.
Ja.
Kanske blir någonting.
Mm. Kul.
Alltså du vet att jag... Det är en sak jag ångrar också.
Mm.
Jag inte sålde den här gården för 15 år sedan.
Ja, okej. Okay.
Man fick nämligen ett förfärligt fett anbud.
Uh-huh.
Som jag sa nej till.
Ja.
Kan man säga.
Vad är det värderat till då?
Ja, 15 mille.
Ja. Men det var det för 15 år sedan?
Eller ja, 15 år sedan. Ja. Det är väl också en sån där sak som man börjar... Nu har du pratat om ångra saker.
Ja.
Så är det frågan om man vet idag, men det var inte aktuellt.
Nej, men precis. Det är
nej, jag hade inte, men nu när man blir sjuk och så här, och ska man få någon glädje av stålarna? Så, men det är ju nästan för sent nu. Mm. Jag menar, du säljer ju inte den här gården på, det tar ju tid att sälja.
Absolut. Mm.
Jag menar, det gör du inte på en vecka eller en månad, kanske inte på ett år. Mm. Så det är en sån där sak som får komma i framtiden.
Mm.
För det gäller ju att få in de här stålarna också.
Men jag tänker på de här hästarna som vi åkt förbi. Äger ni några hästar? Eller är det...
Nej, vi har inga hästar. Nej, vi har haft en uthyrt här ett tag.
Ja, okej. Okay.
Jag hade hästar ett tag här också. Jag var sådär månskensbonde.
Ja.
Jag har haft både hästar, kor, grisar, får, höns.
Ja.
Får hade vi 11 år som vi drev i egen regi. Ja. Mm. Och hönsgård med egna ägg och grisar som vi slaktade en gång om året.
Ja,
för fan. Och kor till och med. Ja. Födde upp ett par herrfolkskor som vi slaktade. Och så hade vi får i 11 år. Jag hade till och med världsrekordet i lammet.
Jaha.
Ja, jag var den här tidningen Land ute och gjorde reportage.
Ja.
Hade en tacka som fick 7 lamm hade den ena tackar och den andra hade 5. Så det var 2 tackar som var så enorma. Ja, det har nog tidningen ligger kvar och sa, det är kul. Ja.
Bra
att
ha i CV.
Va?
Bra att ha i sitt CV.
Ja.
Du har lyssnat på podden Aftrus med mig, Helena Trus. Och ni lyssnare är ju såklart superviktiga. Hör av er med frågor, kommentarer, antingen på Twitter eller Instagram. Där heter jag @aftrus. Ni får också gärna mejla mig på helena.trus@aftonbladet.se. Den som klipper podcastavsnitten är Andreas Hansson. Men vill ni skylla något på någon så är ansvarig utgivare Jan Helin. Ett extra stort tack till Antonia Vai som har skrivit vignettlåten Macho Woman. Hey do nobody but you, what will do, nobody but you, and nobody but you. Jeg kremte bare for å få oppmerksomheten din, ikke fordi jeg har vondt i halsen. Hadde jeg hatt det, ville jeg gått inn på koronasjekk.no for å finne ut om jeg burde teste meg eller ikke. Mange lever nå en tilnærmet normal hverdag. For at dette skal fortsette, det avgjørende at folk med symptomer på korona tester seg, og at andre mulige smittede testes og isoleres. På den måten kan vi ta ned enkeltutbrudd i stedet for å stenge ned samfunnet. Hilsen Helsedirektoratet og FHI.